Du lyssnar på Tigerhajen av Ulla Tränter, uppläst av mig, Björn Andersson. Kapitel 1. Hugo Julin förtjänar inte att leva. Detta meddelades av en entonig, lite gäll röst. Den bröt igenom ett kort ögonblick av tystnad innan ljudnivån på nytt nådde sina normala lunchhöjder under det stuckdekorerade taket. Lokalen var indelad i fält som en svensk flagga av de väggfasta bänkarna, men såg annars mycket tysk ut, frånsett de målade nordiska landskapen på väggarna och solglittret över strömmen i det stora fönstret. Det var smårutat och indelat i fält. Ett vapen i klara jugendfärger dekorerade det övre mittelfältet. Där stod som franciskaner. Valérie Chamal tittade häpet upp från sin stekta strömming och mötte sin bordskamrats glada blå ögon. Det kanske är en försmådd älskarinna, föreslog han muntert och strök undan den yviga svarta mustaschen så att den inte skulle vara i vägen för gaffeln med sin börda av potatis och avbenad strömmingsida. Valérie vände försiktigt på huvudet för att få en skymt av flickan med den omelodiska rösten. Men hon satt på andra sidan avbalkningen i den inre delen av restaurangen. Istället kikade hon på sitt lunchsällskap, den rödkindade, muntra Per-Erik Wickholm, kurskamrat till henne en gång för 100 år sedan, eller i varje fall 3 på Handels. Det var innan hon åkte hem till Paris för att avsluta sin ekonomiska utbildning. Hon hade stött ihop med honom på Kungsgatan veckan innan och de hade stämt lunchträff. Jag tycker Hugo är hygglig, sa Valérie. För den skull kan han väl ha en älskarinna och ge henne på båten. Pelle rensade snabbt och lite slarvigt sin fjärde strömming och lät den följa sina kamrater. Vad skulle han ha en älskarinna för? Han har en fantastiskt snygg och trevlig fru, invände Valérie milt, men med eftertryck. Pelle tog ett par djupa klunkar ur ölglaset och betraktade henne tankfullt. Hon var lite irriterad. De smala kinderna var röda och pannan över de mörkbruna ögonen var säkert rynkad. Men det syntes inte under den tjocka, blonda kalufsen som strök järns med ögonbrynen. Den såg faktiskt ut som taket på en afrikansk infödingshydda. Men en trivselriktig hydda. Du känner förstås Hugo Julin väl, sa han. Hans familj har ju haft hus och firma på Skeppsbron lika länge som din. Valérie nickade. Jag tror vi har umgått sådär en 150 år. Pelle skrapade rent på tallriken och la ifrån sig besticken. Jag känner inte Hugo Julin, men jag känner till honom. Med risk för att du blir förbannad skulle jag vilja säga, vad skulle han ha en älskarinna till? Han som lägger ner all tid och allt intresse på sin gamla tefirma. Valérie ryckte på axlarna. Varför skulle jag bli förbannad? Förresten har inte familjerna umgått så särskilt mycket sedan morfar och Hugos pappa dog. Mamma som älskar att ställa till bjudningar. Hon flyttade ju till Paris när hon gifte sig med pappa. Och morbror Otto har varit änkling i många år. Förresten är de mycket äldre än Hugo. Hugo är nog inte mer än 8 år äldre än jag. Jag tror han är lika gammal som stackars Carl. Carl Rosenius, insköt Pelle. Det var din kusin det som drunknade i somras. Hon nickade. Han som skulle överta Rosenius och Sonja. Morbror Otto blev alldeles nedbruten. Och så blev jag sänd att rycka in i firman, trots att jag bara är flicka och född på kvinnolinjen. Hon tömde glaset med Ramlösa i botten som om det var en wagnersk ödesdryck. Din morbror måste vara glad över att du ville komma, sa Pelle och tittade förtjust på den söta flickan. Hon hade en mun som ett hjärta, tänkte han.